Det finns vissa ögonblick som man tydligt rubricerar med ett före och ett efter. Före och efter man börjat skolan. Före och efter man tagit studenten. Före och efter man börjat sitt första jobb. Före och efter man börjat tro på Gud. Före och efter man har förlorat någon som står en nära. Och kanske då den mest omvälvande händelsen, och nu säger jag det här av egen erfarenhet. Före och efter man har tagit emot ett barn. För drygt 3 veckor sedan så fick jag bli pappa för första gången. När min och Elins fantastiska fina dotter Nora föddes in i den här världen. Och vi håller just nu på att lära känna varandra med ett bland annat resultat. Men det är väldigt spännande att få följa. Och det är märkligt det där att över ett ögonblick så är allt förändrat. Plötsligt så flyttas allt fokus som man tidigare varit så duktig på att sätta mot sig själv. Mot något helt annat, något helt nytt. Och allt hamnar på henne. Sover hon tillräckligt? Äter hon tillräckligt? Får hon tillräckligt mycket närhet? Och så vidare och så vidare. På ett ögonblick har allt förändrats. Och på ett ögonblick så har det uppstått en kärlek som man aldrig tidigare fått uppleva. Ni som är föräldrar, ni vet garanterat vad jag pratar om. En kärlek som inte kan beskrivas med ord. Tänk ett ögonblick och så är allt förändrat för alltid. Ett ögonblick, ett före och ett hisnande efter är också det som pingsten handlar om. En tid innan Jesus kom. En tid då Jesus kom. Och en tid efter Jesus när anden kommer. Och idag så vill jag i den här predikan tala om tiden innan. Jag vill tala om det här ögonblicket när anden kommer till oss. Och jag vill också tala om den tid vi lever nu. I tiden när anden verkar. Och den här dagen, pingsten som vi firar i kyrkan varje år. Det är en påminnelse. En viktig påminnelse. En påminnelse om att Gud, han har inte lämnat oss till vårt eget öde. Gud är mitt ibland oss. Genom sin heliga ande så verkar han bland oss, i oss, genom oss. Och idag får vi påminnas om det här. Att vi inte är ensamma. Gud är med oss och Gud har kontroll. Och i den här predikan så vill jag att du funderar över din egen berättelse i den stora berättelsen. För det är viktigt att fundera på hur passar min berättelse in i Guds stora berättelse. Om vi först då pratar om tiden före. Tiden före Jesus och tiden före den helige ande. I Bibeln delas den här tiden in i Gamla testamentet. Och Gamla testamentet som liksom går ut över en lång tid. Det är berättelsen om förbundet mellan Gud och hans folk. Det israeliska folket, det var verkligen Guds utvalda folk. Det var de som han hade blicken fäst mot. Det var de han ville väl. Och det var de som han ville leda genom livet. Men det var också en relation som var allt annat än enkel. Många gånger var det en ansträngd relation. Gång på gång så sa Gud, gör det här, gå dit och så vidare och så vidare. Och gång på gång gjorde folket helt tvärt emot. Och genom Gamla testamentet får man följa hur Gud försöker leda dem vidare. Men där israeliska folket ständigt går en annan väg. Och Gud blir ju förstås arg i ett antal tillfällen. Men samtidigt så lämnar han aldrig folket ensamma. Han går alltid vid deras sida. Det finns också ett tillfälle när det som tydligast blir att Gud vill leda sitt folk. Och det är händelsen när Gud ger folket lagen. På sidan i berg så ger Gud Mose, som var vid den här tiden en av de stora ledarna, lagen. Och under resterande tid av Gamla testamentet så får man nu följa lagens liksom efterspel tillsammans med det judiska folket. Och lagen, det var en påminnelse om Guds löfte och vägledning. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet lag. Kanske tänker du på sådana här olika former av lagböcker eller liknande. fullt med förbud som liksom berättar om det här får du inte göra, det här får du inte göra. Om du gör det här så leder det här till det här. Eller så tänker du på de här oskrivna lagarna som vi har i Sverige. Att man skakar hand när man ses eller att man äter sill på varenda högtid som vi har. Lagar är ju först och främst till för att upprätthålla och begränsa människor, kanske vi tänker. Ja, det kanske är den vanligaste tanken vi har, att vi tänker att lagen är till för att hindra människor. Och också har det blivit väldigt förknippat med den kristna tron. Jag minns när jag var tonåring där hemma i Kil och det kom fram liksom förr eller senare, det gör ju ofta det, att man är kristen. Och så får man ju alltid den här frågan, jaha, du är kristen, ja men då får inte du dricka alkohol. Ja, då får du inte spela innebandy på söndagar. Ja, då får du inte, och så vidare och så vidare. Var det här Guds tanke med lagen? Guds tanke med regler för människan? Var det det Gud tänkte? Nej, det var ju inte det. För Guds tanke med de här reglerna som han ger till det judiska folket och som vi också får fundera vidare på idag, det var ju att det var regler för barmhärtighet och även befrielse. För lagen berättade för det judiska folket hur de skulle agera mot varandra. Hur de skulle hantera etik och moral. Hur de skulle försöka döma rättvist om det kom upp oklarheter. Hur de skulle fira gudstjänst och så vidare. När Paulus, som är en av de liksom första stora kristna ledarna i Nya testamentet, som är andra delen av Bibeln, när han ska liksom berätta sin tolkning av lagen, så säger han att det är det lagen representerar, det som är bäst och barmhärtigast för människan. Det vittnar om det liv som vi är skapade till. Och sammanfattar man lagen i en enda mening, så är det den här meningen: älska din nästa som dig själv. För lagen, den står faktiskt i dess goda tjänst. Kärleken är riktmärket. Och vägledningen som vi får genom den, den hjälper oss att mogna. Och den hjälper oss att se vad som är tydligt. För det är ju faktiskt så att vår blick är ganska grumlad ibland. Allt det som gör att vi gör fel, väljer fel, när vi är egoistiska och sätter oss själva på första parkett och andra i andra ledet. Det som vi i kyrkan kallar för synd, alltså att missa målet, det gör vår blick grumlad. I början på 2000-talet så sjöng dansbandsgruppen Friends, jag vet inte om någon minns dem, lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner. Och det är ju ett gott råd, att lyssna till ditt hjärta. Men det är inte tillräckligt. För om man märker det med sitt hjärta, så agerar ju det ofta ganska splittrat. Och det är inte alltid en pålitlig vägvisare. Det som vi känner är rätt i våra hjärtan, det betyder inte att det går i samklang med vad det som är vår djupaste identitet. Och det är där som Gud ger oss lagen, liksom till hjälp. För att hjälpa oss, för att vägleda oss rätt. För att liksom ge oss barmhärtighet. Och för att vi ska kunna spegla oss i den, så att vi inte skadar oss själva eller andra. Och att vi dessutom ska se att vi inte är perfekta. Och att vi kommer misslyckas. Då kan man fråga sig då, räcker det här? Räcker lagen som det israeliska folket, räcker det i sig själv? Är det den som står där? Är det den som hjälper mig genom livet? Är det den som får mig på de rätta vägarna? Är det den som kan få mig rätt? Ja, även om lagen i sig själv är god, även om det är målet i slutändan, så hjälper ju inte den mig på vägen dit. Det finns ju fortfarande en väg fram. Även om målet är längst fram där, så kommer jag inte dit utan att liksom ta mig dit på något sätt. Så där är vi ensamma. Eller inte helt ensamma. För det är i det här läget som Gud inser att människan behöver något ytterligare. Det är här Gud gör sitt nästa steg i sin frälsningshistoria. Det är där han fortsätter sin röda tråd. För det är där han sänder Jesus in i världen. Jesus, hans enda son, föds in i en vanlig familj, i ett vanligt samhälle. Och under ett par år går Jesus runt, predikar, berättar om vem han är. och betydelsen av hans ankomst. Och det blir väldigt tydligt för en själv när man läser och för människorna som levde på den här tiden att det var något nytt med Jesus. Han representerade något nytt som människan hittills aldrig någonsin mött. Han kom med ett nytt bud. Så när man tror att Jesus ska säga att det där som fanns i Gamla testamentets tid, eller det som fanns då, den där lagen som ni pratade om då, det är förlegat, det är förgånget, det är ingenting ni behöver ta tid till. Det är då han säger nästan tvärtom. Jesus som representerar ofta likt en herde som försöker leda sitt folk, alltså oss människor. Han säger i Matteus evangeliet: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Alltså det Jesus gör att han raderar inte det som varit tidigare, utan han gör det 2.0. Han uppfyller och han lägger till. Även om lagen fortfarande finns där för att hjälpa oss genom livet, så blir det tydligt att Jesu gärning, Jesu undervisning, att det finns någonting mer. Och det är då det händer. Det som man inte tror ska hända. När man tror att Jesus är den som ska, ja men det är han som är på jorden. Det är han som ska ledas. Det är han som ska leda oss vidare. Och så dör han. Och det är då lärjungarna blir helt alltså förfärade och gömmer sig och liksom gör allt man kan för att liksom glömma det som varit. Han som vi trodde var den vi skulle följa. Och så dör han. Men så händer ju det otroliga. När Jesus uppstår på den tredje dagen. Och sen, vid ett senare tillfälle, utgör sin ande över oss. Och anden, som är det anledningen till varför vi finns som församling och finns som kyrka i hela världen. Den dag vi firar idag. Jesus beskriver anden på det här sättet. Anden är hjälparen. Han är den helige ande som min pappa Gud ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag sagt er. Anden kommer till oss som en tillgång för människan. Och det som är så fascinerande är att när man läser texten om när lagen kommer till israeliterna och när helige ande kommer till den första församlingen, så är de texterna väldigt likadana. De beskrivs på samma sätt. Alltså den oska som kommer i båda. Det kommer en eld som symboliserar lagen i judendom och en eld som symboliserar anden i den kristna traditionen. Alltså det är mycket som hör ihop. Men det som skiljer dem åt, det som är det unika med anden, det är att anden hjälper oss vidare. Det är anden som tillsammans med oss, i oss, hjälper oss att gå vägen framåt. Lagen i sig själv kan aldrig skänka liv. Men det kan anden. När vi får säga vårt ja till Gud. När vi får säga att vi tror. När anden flyttar in i oss. Då blir anden den som leder oss genom livet. Och bara för att göra det ännu mer vackert och betydelsefullt. Så står det i Bibelns första bok. I Bibelns första text så beskriver Gud hur han skapar den här jorden. Och där står det att vi människor är skapade av Guds avbild. Och genom att, liksom, jag tänker i alla fall att Guds avbild finns i oss, så kan ju vi återspegla Gud. Alltså Gud finns i mig eftersom jag är lik honom. Det är ju ganska logiskt, tänker jag. Men det som händer är att när synden kommer in i världen, då fördunklar det och likhet med Gud. Det tar inte bort gudomligheten inom oss, men det gör det svårare för oss att tränga fram. Och det är i det läget Gud sände Jesus. För att liksom få våran avbild, hans avbild, att komma liksom tydligare fram. Och det är när vi får ta emot anden, när vi får säga vårt ja, som gudomligheten blir ännu mer tydligare i oss. När anden flyttar in i oss, så blir vi mer lika Gud. Det finns ett ord som Jesus använder för anden som jag tycker är väldigt viktigt. Och som hjälper mig att få anden konkret. För att jag vet Jag kommer ofta i de här tankarna, och kanske känner du igen dig i det här, att ja, men Gud är lätt att ta på, han är den som skapar allt. Ja, men Jesus, han har jag läst om i Bibeln, men anden, jag får inte grepp om honom. Vad är hans uppgift för mig? Då finns det ett ord som Jesus beskriver honom 5 gånger i Johannes evangeliet. Jesus kallar anden för hjälparen. Anden finns till för att hjälpa oss. Och det grekiska ordet för hjälparen är parakletos. Och under det året som jag fick läsa grekiska, det var ett väldigt jobbigt år. Jag är glad att jag klarade det. Där liksom blev man snabbt införstådd med att det grekiska språket, det har en mycket mer mångbefattnad ordbemärkelse än det svenska. Det här ordet hjälparen, parakletos på grekiska, det innehåller närmare inte mindre än 4 olika betydelser. Och det fantastiska är att alla de här 4 olika betydelserna ger oss en mycket rikare bild av vad anden är till för oss att hjälpa. Det första ordet hjälparen är det första ordet som översättningen har med. Och det andra ordet, det är att anden är vår försvarare. Parakletos betyder också försvarare. Och en försvarsspelare i fotboll har ju den liksom uppdraget att skydda det som är bakom. Den ska ju göra allt den kan för att bollen inte ska hamna i sitt mål. Utöver sin förmåga ska den försvara sig så mycket som möjligt. Samma sak med en liksom försvara i ett brottsmål, så ska ju försvararen försvara den som är anklagad för det brottet. Och så är det med anden också. Anden finns där för att hjälpa oss att försvara oss. Du står inte i första ledet när du möter livet. Anden står faktiskt som en sköld framför dig. Han vill försvara dig. Och han är din försvarare. Det andra ordet som det här grekiska ordet betyder, det är tröstaren. I det ögonblicken, de här situationerna när livet går sönder. Och det gör det ibland. När sorgen drabbar oss, när det tar över allt i vårt liv, då står det att anden vill vara våran tröstare. Han vill vara den öppna famnen. Han vill krama om. Han vill vara den man kan skrika åt, vara arg åt, gråta åt, kasta sina varför-frågor mot. Och inte alltid att frågorna besvaras, men anden står där och tar emot. Anden är tröstaren. Och anden rubbas inte från den rollen. Och det sista som det här ordet betyder, det är att anden är vårt vittne. I ett mål i en domstol kan ett vittnesmål vara helt avgörande för hur målet går. Någon som varit på platsen, någon som har sett exakt vad som har hänt och som kan i detalj beskriva det, det är helt avgörande. Och tänk att anden är vårt eget personliga vittne. Anden, när du säger ja till honom, så går han med dig varje dag i ditt liv. Han ser dig i varje situation. Han vet de dagar när det verkligen är jobbigt. När du har ångest, när det är tungt, när du är ledsen, när du är förtvivlad. Då vet anden det. Han är ditt vittne och han är alltid dig nära på det sättet. Anden är hjälparen, anden är tröstaren, anden är försvararen och anden är ditt vittne. Ha med dig det. Till sist, du kanske funderar på, hur ska jag veta att det är anden som griper in i min situation? Det kanske bara är jag som längtar efter att se anden. Det kanske bara är jag som vill göra det. Eller kanske det bara är ren inbildning. Då ska du veta att anden känns igen på det som kommer efteråt. För där anden har varit, där upprättas människor. Där anden har varit, det känner människor tröst. Där anden har varit så känner man en samhörighet. Och ofta så använder anden människor för att få oss just till det här. Ofta använder anden människor för att göra sitt verk. Så om du tänker på ditt eget liv, om du tänker på den senaste tiden och funderar just över såna här typer av händelser. Och du kanske tänker efter ett tag, men det var ju passande att den personen sa det där till mig. Eller att den personen fanns där för mig i den tiden och tröstade mig när jag behövde det som mest. Jag tänker inte att det var en tillfällighet. Jag tänker inte att det var en slump. Jag är ganska övertygad om att det var anden som ville påminna dig om att han var dig nära. Och han ville finnas där för dig. Du kanske befinner dig i den här kyrkan i ett före just nu. Du kanske inte brukar gå till kyrkan eller inte har någon sorts relation till det. Det enda du behöver göra för att liksom få ta emot anden i ditt liv, det är att säga ditt ja. Det finns aldrig någon form av prestation från din sida för att liksom få del av anden i ditt liv. Det enda du behöver säga, det är ett uppriktigt ja. Så kommer anden flytta in i dig. Och så kommer anden vara den personen som jag beskrev. Han kommer vara den som vill vara ditt vittne. Och han kommer vilja vara med dig varje dag för resten av ditt liv. Och du som lever i den här tiden just nu. Du kanske har gjort det en tid. Påminnelsen idag, pingstens dag. Det är att anden alltid är med dig. Oavsett vad du står i för situation. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för att du har en sån stor kärlek till den här jorden som du har skapat. Att du alltid valde att gå nästa steg mot oss. Aldrig att vi behövde möta dig först, utan att du alltid gick mot oss. Tack för anden som verkar än idag och som verkar bland oss just nu. Och Herre, jag vill be att vi ska ta anden på allvar. Att vi ska räkna med anden i alla situationer i livet. Att du vill leda oss med anden. Och att anden vill vara vårt vittne. Vår försvarare, vår hjälpare och vår tröstare genom livet. Herre, hjälp oss att vilja gå med dig. Och Herre, jag ber för det hjärtat nu som längtar men som kanske ännu inte har våga ta det steget att vilja följa dig och vilja möta dig. Herre, fortsätt att klampa på det hjärtat. Vi ber om dig i ditt namn, Jesus. Amen.